konditor, chokladmästare, författare. Det är bara några av de titlar januari månads ansikte kan sätta på sitt visitkort. Men i nästan allt han gör går choklad som en röd tråd. Och chokladen kom tidigt in i Jan Heds liv.
Ja, det kom egentligen in i mitt liv, för jag hade en pappa som alltid hade dåligt samvete mot min mamma. Han var ute och reste väldigt mycket. Och när han kom hem så hade han alltid med sig spännande choklad. Så det, redan som barn så växte jag upp med alltid smaka på bra choklad. Va? Och min pappa tog alltid med mig på krogen också mycket. Så jag fick se de där människor sprang kring i vika kläder och rotkar och tyckte det var spännande. Med alla de här grejerna. Och sen så jobbade jag en sommar på Kramer i Malmö. Mm. Som, ska vi säga, praktikant både i kök och konditori och servis. För att se vad jag ville vara för någonting. Och då såg jag där att man gjorde några grejer i choklad och socker. Och jag såg att man blåste socker. Jag såg alla möjliga konstiga grejer. Tänkte att det här verkar tillpassa mig.
Nu har ju du din egen chokladfabrik här i Malmö då.
Mm. Vi är ju stor leverantör till SAS framförallt. Så på alla flyg i hela världen, på första klass och business, så har de vår choklad, va, pralinerna. Jag vill inte heller att de här pralinerna ska vara ute på varenda ICA-butik heller. För det har förlorat sin exklusivitet. Va? Det ska inte vara så jäkla enkelt att få tag i det. Va? Det ska vara lite besvär med det hela. Och som vi är nu här är ungefär 30 anställda som jobbar här och håller på med choklad. Va? Och bageriet och sånt. Och sen har jag Maria som hon har en enorm smakkänsla för choklad. Va? Och näsa för det. Hon är uppfödd också med choklad i Peru. Och fick lära sig att göra choklad av sin mamma. Där de kavlade ut chokladen på skruvstäd och sånt. Gjorde på gamla sätt som man gör. I Peru, indianer gör chokladen där.
Maria heter Escalante och är Jan Heds partner. I fabriken är ljudnivån hög med musik, maskiner och skratt. Lite hörs inte i rummet där Jan Hed pratar om choklad i mat.
Svartsoppa med choklad är fantastiskt. Ja. Ungefär man kan ta med en 10% i en svartsoppa eller en bra rödvinsås till en fisk eller kött. Ungefär ett hekto på en liter sås så får man då ska det vara en bra 70% i choklad. Va?
Det låter väldigt mycket, ett hekto på en liter.
Ja. Men då sätter du en sån här liten rolig smak på alltihopa. Va? Det är ganska spännande att laga mat på choklad. Man behöver inte bli sött, utan man använder ju ofta bara kakaobönorna. Som man krossar och mixar så man får en essens. Liksom.
Finns det något man inte kan få choklad till då?
Jag tror inte det.
Jag tänkte säga. Sill.
Ja, jag vet inte fan, men det är klart man kan ju ha det också. Men jag tror inte man ska rekommendera det kanske. Men jag har faktiskt ätit sardiner i choklad i Spanien och sånt där. Men det är inte gott. Det finns en jättekonstig butik i Barcelona som heter Sampaca. Där man gör såna här sardeller i choklad och sånt. Det är väl ingenting som man kan säga man säger återköp på. Va? Det är snarare roligt än gott. Det får man väl säga.
Men för Jan Hed är choklad inte bara något man äter. Den kan formas till konstverk också. Konstverk som inte är så flyktiga som man kanske tror.
Jag vet när jag gjorde mitt mästarprov när jag var 28 år och sånt där. Och då skulle man alltid välja en pjäs. Och då högg jag en ganska stor chokladskulptur som vägde 150 kilo. Den högg jag med två mejslar. Och då gjorde jag en lärling och mästaren, en ganska stor skulptur. Jag tror den står på vinden på konditori Hollandia fortfarande. Fast det är ju nästan 40 år sedan. Eller 41 år sedan. Så det håller länge. Ja.
Det är som skulpturer då. Men om man nu skulle vilja äta choklad, hur länge?
Ja, man kan väl säga en mörk choklad skulle man kunna säga. Man kan äta den och den smakar normalt ett år. Sen övergår den, om man har den i en vinkälla, man säger att den ligger på den typen av förvaring, så blir den liksom, då åldras den på ett ganska angenämt sätt. Va? Nils Stormby som var väldigt känd läkare i Malmö, han älskar choklad. Och han lagade alltid choklad och åt den lite flera år senare. Ja, då får den ett bra djup och då blir det nästan så att den, då passar den att dricka till en Coteron eller ett Amaronevin. Nästan som ett litet snacks, va? Medan däremot mjölkchoklad och vitchoklad, de blir helt förstörda. För där har vi mjölkpulvret som är i. Och mjölkfettet som gör att chokladen åldras mycket fortare. Vitchokladen kan man säga, när den är lite över ett halvt år så är den förstörd. Då bryts den ner. Och mjölkchoklad 7-8 månader, så är det inte någonting jag har heller. Men det kan däremot frysa choklad, va? Så skulle man av någon anledning få mycket choklad, så frys in den. Packa den absolut tätt. Och sen när ni ska äta den, så plocka ut den. Sätt den i kylen 2 dygn innan ni tar ut den. Så den tinar så sakta. Då händer ingenting med den. Så det är ett bra sätt om man skulle göra något storköp någon gång.
Men ska man ha chokladen i kylen i normala fall, eller ska den vara i rumstemperatur?
Det ska vara helst vintemperatur, skafferitemperatur tycker jag, va. Sen tycker jag när man ska äta den, ska man helst plocka upp den och låta den stå rumstempereras, va. Så vi brukar säga aldrig under 8 grader, någonting sånt där, va.
Det låter som att du hade kanske lika gärna kunnat bli konstnär, hugga i marmor eller så, som jo, i choklad.
Det skulle jag säkert kunna, för jag har alltid målat och ritat mycket och sånt där. Så jag har ju det i blodet lite. Jag hade en mamma som var väldigt duktig på sådant. Så när jag var lite orolig som barn, så ritade hon alltid någonting till mig, va. Och likadant när jag gick i skolan, så kom jag och han, jag hade min teckningslärare som jag, han lärde mig rita hästar och kroki och sånt där, så får musklerna fram. Och så det har alltid funnits. Jag har inte haft tid att hålla på så mycket med måla på det viset. Däremot har jag målat en del i kakao, chokladmålningar och sådant, va. Som är en form av lavering, och det gör jag fortfarande lite då och då. Så jag har gjort kungaporträtt och sådant i choklad som jag målar på marsipan. Stora grejer som är sånt, det är roligt.
Men vad gör man med en sån tavla?
Ja, ofta var det i samband med en tårta, va. Så man satte den ovanpå eller så gjorde man ett porträtt. I det här rummet som du och jag sitter i nu, där är lite glasmontar som jag ska sätta upp. Så jag ska göra ett litet skulpturmuseum här inne. Med sockerskulpturer och chokladskulpturer och lite sådant. Och lite annat så har jag lite terapi med det. Så jag håller mina händer igång också. För vad jag märker på, jag har ändå jobbat med socker och sånt där innan jag var 16 kan man säga. Har jag alltid hållit på med karameller och skulpterat och sånt där. Så känner jag att händerna har aldrig varit bättre än vad de är idag, va? Man går inte lika snabbt. Man har lite ont i knäna som man gör. Jag fyller 69 år. Så man har ju sprungit mycket i sitt liv, va? Jag jobbar ju fortfarande alltid, va? Och det kanske jag kommer att hålla på med om jag får leva och hälsa 10 år till också. Jag känner inte någonting snarare behov att sitta och titta heller. Jag tycker om att vara bland elementen som jag är uppvuxen med också, va? Jag mår bra när jag hör vispmaskiner och går och ugna luckor som slår och det händer någonting. Och jag vet att det är liksom min orkester. Jag vet att jag ska styra den, jag är dirigenten.
Då undrar man, har du några andra intressen? Gör du någonting annat?
Jo, det är en resa. Jag har ju rest oerhört mycket i mitt liv, va? Och det var därför jag blev konditor egentligen. Därför att ska man se världen så måste man jobba på kryssningsfartyg, va? Så jag var väl 22 år och sånt där när jag kom ut till sjöss. Och då började jag på norska Amerikalinjen. Och då gick vi jorden runt. Och sen så jobbade jag med lite andra båtar också. Sen blev jag konsult i kryssningsfartyg. Och så småningom blev jag exekutivchefskonditor kan man säga på Cunard Line. Med Queen Elizabeth och de stora fartygen där. Och vi gick jorden runt varje år. Ibland 2 gånger. Med olika båtar. Och det blev ju en helsikes massa länder.
Men dina resor har då oftast med att du, ditt konditor och desserter.
Ja. Allting har att göra med det egentligen, va. Jag reser ju alltid på mässor och kakaplantagsresor har vi, Maria, jag har haft många. Så vi reser ju alltid matens tecken, det gör vi nästan på, va. Och vi lagar också mycket mat. Men konstutställningar, jag tycker mycket om konst, det gör jag och tittar på, va. Och sådana saker, va. Jag tycker mycket om vin och mycket som är matrelaterat. Alltså jag sitter med som vicepresident i Skånska gastronomiska akademin. som också är också gastronomen, så min värld är ju alltid i matens värld. Va? Alla människor jag känner och de mesta där med är också det. Och jag sitter med alla sådana här kockasföreningar och konditorföreningar och allt vad det är för någonting. Och är hedersledamot i massa sådana här saker. Och det gör det, man har ju aldrig, men jag har aldrig gjort någonting annat. Jag har inte varit intresserad av att göra någonting annat heller.
Men då måste jag fråga när det gäller mat och din älsklingsrätt.
Ja, jag brukar säga, jag vet, för några år sedan när jag skulle fylla 65 så ringde en juvent till mig som heter Nisse Molinder som har 24 fiskrestauranger i Stockholm. Och så sa han, har också en som heter Vedholm som, som ligger väldigt bra sådan. Så sa han gärna så, vad fan skulle det vara för om du skulle äta din sista måltid, sa han. Ja, så det här är ju fan börjat med en slev ordentlig rysk kaviar, sa han. Med lite blini till det. Och sen en halv hummer och lite ostron. Och sen hade jag tagit en sjötunga menier med brynt smör och citron. Desserten hade jag skitit i för det har jag ätit så många i mitt liv. Så att, ja. Och sen så blev det plötsligt så att de ringde mig från restaurangakademin i Stockholm och ville jag skulle hålla en kurs där uppe på en helg. Och när jag kom upp där då, flyttade in på hotellet så var det, visade sig att det var ingen kurs. Utan det blev jag kidnappad istället och så kördes jag till Vedholms restaurang. Och det serverades den måltiden. Och sjötunga menier, det tycker jag är bland det finaste man kan äta. Och det är väldigt enkelt. Menier betyder att det är gjort på mjölnarhustens vis. Man flår ju en fisk överhuvudtaget, doppar den i vetemjöl, steker den i massor av smör och så slår man brynt smör över och lite arka persilja. Och så en halv citron, sen är det inte mycket mer, va?
Du sa flår en fisk, det måste inte vara en sjötunga då?
Nej, men sjötunga är ju en rojsoj, va? Men det går ju bra med en bergtunga och rötunga också, absolut. Och pigvar är inte dåligt heller. Det är ju pigvar kan man väl säga. Och sjötunga, det är ju kungarna i den fiskarnas värld, va? De kostar ju därmed lite. Men så, eftersom vi bor i Malmö, jag bor bara 5-6 minuters väg från Huddorna nere vid Malmö museum. Så kan man, om man är uppe tidigt på morgonen, så kan man gå dit och köpa en sjötunga för 150 kronor styck eller sådant. Utan vidare. Och det är den så färs den hoppar i på lådan där.
Du sa att du struntade i desserten då, men din älsklingsdessert då?
Ja, det är väldigt opponerat. Det är det. Jag vet inte ibland vad det är för någonting, men jag tror nog om jag skulle själv välja en sista måltid så skulle jag ju tagit en klassisk crème caramel. Gjord på rätt sätt med brynt socker och mycket vanilj och sånt där. Det är en fantastisk rojsoj, va? Det tycker jag. Även en crepesett som är gjord på rätt sätt är också väldigt fin rätt. Men det hade nog blivit crème caramel.
Inte crème brûlée då, utan crème caramel.
Nej. Nej, crème brûlée är ju en annan historia, va? Och crème brûlée, där ligger ju karamellen på ovanpå, va? Och sånt, och det är ju mycket fetare också. Så att det är en perfekt crème caramel. Det är en liter mjölk, en vaniljstång eller två som man kokar upp. Och sen vispar man 8 ägg och 4 äggulor med 150-200 gram socker. Och så blandar man det här. Och sen silar man smeten. Och så har man karamelliserat formarna då med smält socker. Och sen sätter man in dem i 150 grader i ett vattenbad. Så får de stå där en halvtimme till en timme. Och man känner man sticker ner. Och sen när den fått kallna sig när man skälper upp den. Det tycker jag är en fantastisk dessert.
I den här serien ingår ju också att månadens ansikte ska beskriva sig själv. Hur ser du ut?
Ja, hur ser jag ut? Jag är ganska stor. Jag är 195 centimeter lång och har alltid varit ganska storvuxen av mig. Va? Så jag väger väl 120 kilo, så jag är ingen liten pojke. Så jag har 47 i skor och så jag har alltid varit storvuxen. Men jag har alltid jobbat väldigt mycket i mitt liv också. Och jag är, idag har jag ett vitnat hår också och skägg. Skägg anlade jag redan i 15-16 års åldern för jag tyckte det var så tjatigt att raka mig på morgonen. I och med vi steg upp så tidigt alltid. Va? På den tiden steg man alltid upp 4:30 och sånt där på morgonen. Och sen blev det en vana att ha skägg. Va? Så att jag tror inte jag rakar av det för att fortsätta ha det. Innan var jag alldeles kolsvart.
Man undrar ju förstås det här med desserter och choklad och så där. Är det nyttigt eller?
Ja, det kan man verkligen undra det. Jag märker ju det själv också. På just nu när man är äldre så man äter inte lika mycket sånt. Det gör jag inte. Jag spottar ju ut mer. Men det är bara för man inte vill man ska bli för stor. På framsidan va. Just nu har jag gått ner en 20 kilo. Det brukar jag göra var tredje år. Så antingen går jag ner igen. Och sen så brukar jag äta upp mig igen. Så jag försöker. Det är alltid en ständig kamp det där va. Så när jag, därför brukar jag ha två uppsättningar. Jag har en smoking för goda tider och en för sen va. Men nu så ska jag försöka hålla den här volymen. Så nu är jag ganska nöjd. Om jag kan vara så. Att tanke på min längd så kan jag väga 10 kilo för mycket. Men det kan man bjuda på.
Idag har du en sån här vit kockrock eller vad man ska kalla det på det.
Ja.
Det har du alltid.
Ja, det är till och med så. Jag har ju skrivit över 20 böcker va. Och det är likadant när jag ska skriva en bok och jag är hemma och så här, så måste jag alltid peta på mig det här. För då kommer jag in i min yrkesroll va. Så på något vis när jag ska skriva om mat eller hålla på med det så har jag alltid på mig det här. För det är ju den här rocken man har haft på sig mest i livet va.
Du sa att du hade en smoking för goda tider och en för dåliga tid. Så att om man frågar dig om klädstil då är det smoking och kockrock.
Ja, det är det. Jag är kanske lite... Jag brukar alltid klä mig väldigt klassiskt. Jag tycker om kritstrecksrandiga kostym och lite sådana gammaldags. Och slipsar och sånt. Jag har nästan alltid slips. Idag har jag något skarf på mig. Det har jag också ibland. Men jag är också uppfostrad på det. Jag såg aldrig min pappa nästan utan slips. Jag tror nästan han sov med det också. Jag är också uppfostrad lite i den andra. Så att... Man är lite, jag är konservativ och det är även på, jag gillar gamla möbler och sådana saker och böcker. Så jag har en väldigt, väldigt stor samling på konditori, kokböcker, många tusentals ex. Så jag hade just en möte nu med några stycken om vad vi ska göra en dag med alla böckerna. Så jag tänkte på något vis donera dem kanske till Grythyttan och sånt där så småningom.
Jag har ju pratat om älsklingsrätter och sådär.
Ja.
Finns det någon mat som du absolut inte äter?
Ja. Jag kan väl nu säga så här. Jag är inte så här hälsosförtjust i gris mycket. Jag tycker om den spanska ollongrisen och sånt där. Men alltså, det är inte min favoritföda. Men jag är mycket för vilt och sånt där. Så vi lagar mycket fasaner och viljänder och såna saker. Hara och allt sånt där, det tycker jag är roligt att hålla på med. Det är lite mer utmaning också att laga sån mat. Så det är ganska kul.
Är det du som lagar maten hemma?
Nej, inte alltid. Det är inte Maria, hon gör sina specialer när det gäller peranska kök. Men vi hjälps så väldigt ofta åt också när vi lagar mat och så. Så det brukar alltid fungera bra.
Men det är du som gör desserterna? Eller?
Ja, oftast är det så. Men ibland gör jag den väldigt enkla hemma. Jag fokuserar mer på att det ska vara gott bara. Och så har man bara lite färska bär och lite yoghurt och vaniljstång så klarar man sig rätt bra. Det gör man, ja. För någon dag sedan så gjorde vi en cheesecake med massor av bär på. Och det är också gott det.
Men det ska vara det så här varje dag?
Nej, det kan jag inte. Nej, det äter jag inte. Nej. Men jag skulle mycket väl kunna tänka mig att äta det, men det är bara ett... Jag måste ju hela tiden kämpa med att hålla tillbaka frampartiet så inte det blir för stort. Va? Så därför äter jag bara dessert en gång i veckan. Brukar vara söndagen. Att man lägger lite mer krut på maten då. Så då brukar det bli en dessert. Jag äter ju alltid lite choklad varje dag. Och även hemma så har jag alltid choklad som ligger. Ibland på morgonen man är lite trött i skallen så... tar jag ett par bitar mörk choklad. Va? Och det sätter igång med en gång. En väckelse i huvudet på en. Va? Barnen som är ju nu uppvuxna med choklad allihopa. De äter inte så jäkla mycket. Det är precis som man har fått för mycket antagligen. Jag vet inte, jag tror det.
Det är inget barn som har gått i dina fotspår?
Nej, det är det inte. Nej, min dotter hon blir en konst istället.
Det är ju lite fotspår.
Ja, det är det. Hon restaurerar berömda målningar och sånt här i Schweiz. Jag har en sån här firma som håller på med att ta tag i Rembrandt och alla såna gamla saker.
Vad är den bästa drycken till choklad då? Är det kaffe eller konjak eller ett kraftigt rödvin eller?
Jag tycker nog rom är det.
Rom?
Ja. Gärna någon sån här Barbadesrom som är lite guldaktig. Eller, för det är en bra dryck och den kommer också från det området där det växer kakao. Va? Och därför tror jag att det gifter sig väldigt bra. Så bra rom, jag tycker också armagnac. Det är nu lite konjaksliknande fast den har en liten annan karaktär. Va? Och sen tycker Maria brukar alltid säga att hon dricker gärna Amarone. Va? Till en mörk choklad också.
När du kommer in på en restaurang, blir krögarna livrädda då?
Nej, men de flesta känner ju igen det, gör det. För man är alltid med i tidningar och allt sånt där, och press och sånt där. Så igår kom Maria upp på Rebell, som ligger på Frisgatan, och skulle äta luft där inne. Så sa han, ja, Pauline, vågar vi inte bjuda på, så han där. Men det blir ju ofta så. Så man får alltid lite bättre service, det får man ofta. Jag brukar skicka ut grejer ibland också. Mm. Om jag inte tycker om det, så det vet de om.
Det sa Jan Hed, konditor, chokladmästare och författare. Han har skrivit ett stort antal böcker. I Legimus hittar vi bröd i punktskrift och desserter samt chokladpassion som talbok. Den tekniske kockens experimentella kokbok finns som talbok med text. Och i vår sommarserie Skånska smaker 2011 bakade Jan Hed skånska pepparkakor. En länk till det reportaget finns i löpsedeln på vår hemsida. På hemsidan finns också en länk till ett bonusinslag där Jan Hed berättar om sin surdegssamling. Reporter var Birgitta Fridén.